Kära dagbok. Jag blir nu för tiden väldigt ofta berörd och blödig av både det ena och det andra. Ibland lite obefogat kanske, som när folk vinner i tävlingar på tv och så. Men jag möter ju också ofta historier som är väldigt drabbande och som berör en på djupet. Så var det när jag träffade Anna. Hennes historia är nästan lite för svår att ta in. Så mycket sorg och ändå som framåtanda och kämpar glöd. Så fint och modigt av Anna att vilja dela det hon har varit med om med mig och mina lyssnare. Det gör mig också varm i hjärtat att hon precis som jag har valt att hjälpa andra och också hantera sin egen sorgprocess just genom att hjälpa andra. Det ska bli så fint att få välkomna henne tillbaka till podden och höra hur det går och vilken väg de valde. Hej och välkomna avsnitt 124 av podden Jag vill ha barn, och Anna är tillbaka. Hej!
Hej!
Hur mår du?
Jo, jag mår bra för det mesta.
Det går upp och det går ner?
Det går upp och det går ner som det gör. Ja.
Känns det okej att vara här igen?
Ja.
Du börjar bli ruttad nu, tredje gången gilt.
Det är inte alls lika läskigt med den här micken längre.
Ja, eller hur? För er som inte känner Anna så vill jag tvinga er att gå in och lyssna på de avsnitten som hon har varit med i tidigare. Avsnitt 112 och avsnitt 118. Avsnitt 112 delade ju du din historia, kan vi säga, fram till juni 2020 typ, eller maj 2020, någonstans där i våras. Och sen var du tillbaka i avsnitt 118 då vi svarade på alla lyssnarnas väldigt bra frågor faktiskt.
Väldigt.
Jag tycker du är så modig och cool.
Tack.
Och du hjälper ju så många.
Tack.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det vi rundade av med, både faktiskt avsnittet 112 och avsnittet 118, var ju att ni stod inför olika vägar att gå, kan man väl säga. För er som då inte har gått tillbaka och lyssnat på de tidigare avsnitten, så är Anna 35 år gammal, gift med Filip, längtar efter barn. Berätta något som lyssnarna inte vet om dig.
Hjälp.
Den fick du bara påkastad.
Exakt.
Till dig nu.
Jag har några får.
Men vad mysigt. Alltså det pratar vi ju ofta om här, att när man lever med ofrivillig barnlöshet så är djur väldigt bra.
Det är helt fantastiskt. Ja. Jag har även liksom lånat under väldigt långa perioder 2 hundar senaste året.
De tror jag att jag har träffat via Skype en gång, har jag inte det?
Det i alla fall stämmer en nog, exakt. Ja, det har verkligen varit sån själavård. Vi skulle ju få valpar, en valp här nu i slutet av året också, men tror det eller ej så fick hon missfall, bara för att göra livet lite ironiskt.
Vadå, ni hade liksom beställt?
Ja, jag var med och parade henne och sen så på första ultraljudet så hade hon fått missfall, vilket är så ovanligt också.
Gör man ens missfall på en hund?
Nej, alltså det skötte sig själv så att säga, men de såg att hon liksom hade blivit en graviditet, men det blev det inget. Och det kändes ju helt sjukt givet min lilla historia.
Verkligen.
Men så att vi fortsätter passa henne istället.
För att sätta in då och påminna lyssnarna om din och er situation, så ska jag försöka här summera er historia. Rätta mig nu om jag säger något knasigt, men ingången är ju att ni har haft lätt att bli gravida men har svårt att behålla graviditeterna. Först ett tidigt missfall i vecka 8, sen ett barn, Malcolm, som inte var frisk, som ni själva var tvungna att avbryta i vecka 23. Sen en Mr. Borsen i vecka 9. Efter detta typ nästan omänskliga serier av olyckliga händelser, så åkte ni till Finland, gjorde en IVF för att kunna gentesta era embryon, för det kan man ju inte göra i Sverige. så kallad PGTA. Då fick ni ut helt galet 29 ägg. Mm. 26 var mogna, 17 blev blastocyster. Det är som svindlande. 12 skickades på PGTA-test. 8 visade sig vara bra. Du gjorde något form av ERA-test. Och sen gjorde ni 3 insättningar på raken. 2 embryon varje gång.
Mm.
Ingen graviditet. Sen, tror eller ej, blev du gravid den vanliga traditionella vägen igen.
Mm.
I december förra året. Den här gången en tjej som ni valde att kalla Aya, som ni också blev tvungna att avbryta. Då i vecka 20.
Mm.
Igen fick du gå igenom förlossning och allt det där som det innebär med ett sent avbrytande. Alltså 4 missfall, 3 misslyckade insättningar, 2 barn vars aska ni spridit.
Mm. Låter galet när man hör det.
Ja, men alltså, visst gör det. Det är liksom svårt att ta in. Jag har till och med svårt att säga det, för det är så fruktansvärt jävla orättvist.
Ja, det är liksom... Man har ju... Det är väldigt vidrigt det där med att liksom hela tiden få upp hoppet. Och sen bara...
Och bara vara gravid så mycket också.
Ja, nej, det är ju en bitterhet i sig. Alltså, så spännande är det ju inte att vara gravid. att liksom, ja, det är ju liksom, jag har ju gått 1,5 graviditet drygt.
När vi träffades egentligen både då i avsnitt 112 och i 118 så landade det ju i att ni stod inför 3 olika vägar att gå, kan man säga.
Mm.
Ska vi börja där? Vad hände?
Fram tills den sista graviditeten har ju vi fått diagnosen otur. Det hittades ingen mutation på Malcolm eller hos oss, vilket då gör att man inte tror att det rör sig om något genetiskt. Så att, liksom, det var ju lite diagnosen. När det här då hände igen, gjordes ju en ny genetisk utredning. Det man försöker göra då är att hitta någon form av genmutation. Det liksom var väl lite komplicerat av att även stämmer inte exakt med något välkänt syndrom och sådär. Så att man har inte hittat någonting, men jag har haft kontakt med en jättebra genetiker som verkligen har, som jag har kunnat bolla med. Liksom. Det har varit jättebra, just för att eftersom vi har hamnat i den situationen att det inte finns något svartvitt svar, så handlar det ju väldigt mycket om att kunna så här resonera sig fram lite kring sannolikheter. Frustrerande det
är. Som det egentligen ju är med fertilitetsfrågor.
Väldigt mycket. Det kan fortfarande vara otur, men sannolikheten, det är liksom inte, ingenting är omöjligt så att säga, men sannolikheten för det är ju ytterst låg.
Det måste man
liksom
ändå.
Obefintlig, skulle man kunna säga. Mer sannolikt är ju då att det är ett genetiskt problem hos mig och Filip då, och då är det ju liksom antingen så att vi är på något galet sätt bärare av samma då
oidentifierbara genetisk mutation.
Ja, och då är det ju liksom 25% risk per barn vi skaffar tillsammans att det barnet blir sjukt. Eller så kan det vara så att felet ligger antingen bara hos Filip eller bara hos mig, och då är det 50% risk att, alltså om det ligger hos mig så är det 50% risk att alla mina barn, oavsett vem jag skaffar dem med, får den här mutationen. Det är ju aldrig 100% risk, utan
man, fast ändå väldigt hög risk.
Ja, och det är ju också så att det här är ju liksom, statistik och verklighet är ju inte samma sak. Och att 25% kan fortfarande betyda att det händer 7 gånger på raken.
Verkligen.
Liksom, men man tror ju ändå liksom, och det är ju alltid lite lustigt när diagnosen helt plötsligt går från otur till något annat. Men de säger ju att genetiska mutationer kan ju ta sig uttryck på olika sätt.
Men så skillnaden nu efter Aya är ändå att man har gått från otur till att säga att ja, det här är med hög sannolikhet genetiskt, men vi kan inte säga vad.
Ja, men det kan man väl säga.
Mm.
Och det är ju liksom galet frustrerande ändå, samtidigt som på vissa sätt, jag har ju liksom i många av de här åren gått runt och diagnostiserat mig själv med olika fertilitetsproblem, och det är ju liksom, det verkar inte vara där som skon klämmer.
Mm.
Så att det är väl liksom skönt på ett sätt, men samtidigt så kvarstår ju många frågetecken. Mm. Och det finns inte liksom, apropå det här med nästa steg, så finns det ju inte en lösning som är så här handen i handsken, det här kommer lösa ett problem, om det nu någonsin finns det, men det finns verkligen inte det för oss. Ja.
Så det ena alternativet av de tre, alltså det vill säga fortsätta utreda och hoppas hitta det genetiska felet, det känns inte som ett gångbart alternativ?
Nej, det känns verkligen inte som ett gångbart alternativ, för att, nej men, det verkar liksom inte så sannolikt att man skulle hitta någonting. Och jag har även fått liksom en second opinion från en annan genetiker som sa att ja, men, det känns som att vi har fått göra de tester som man kan, som finns tillgängliga idag.
Och i och med att man inte vet heller, så går det inte heller att göra PGD och utsluta. Exakt. Så att då skulle det inte hjälpa med IVF på det sättet, utan nej, då bara fortsätter man sätta sig i samma risk.
Ja, liksom. För att normalt sett, exakt, om man identifierar ett genetiskt fel, då kan man ju göra en IVF och sen leta efter det här felet hos embryona innan man sätter tillbaka dem. Just men det. I vårt fall vet man ju inte vad man ska leta efter.
Just det.
Så det går inte, helt enkelt.
För att fråga, sparar man liksom vad det nu är man analyserar för att, ja, om forskningen går framåt kunna få reda på om 5 eller 10 eller 15 år vad som var felet?
Ja, men det gör man.
Och det kan vi ju ändå konstatera att det gynnar dig bättre att vara i längtan efter ett barn än att försöka ta reda på vad som gick fel.
Ja. Nej, och man kan säga att deras rekommendation blir ju alltid att liksom, vi hoppas att ni vågar försöka igen för att liksom, ni kommer till slut få ett friskt barn. Och för mig så känns det ungefär som att be mig liksom kliva in i det brinnande hus, alltså självmord typ. Alltså jag kan inte, och liksom, ja, absolut, självklart, jag kan spekulera kring att jag någon gång skulle kunna, du vet, vila ut eller glömma eller förtränga, jag vet inte, allt det här som har hänt och våga göra det igen, men det är liksom, och så, det, liksom, det känns ju också som att det är så här, man känner sig nästan korkad i det här, bara försöka göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat.
Typ slå huvudet i väggen grejen känner jag.
Nej, men det är liksom, det känns ju.
Så de andra två alternativen som kvarstod då, det var ju antingen det, att fortsätta försöka och hoppas på tur typ. Det blir det ju. Och det tredje alternativet var någon form av donation.
Ja, och det här med donation är ju en sån sak som det är egentligen ingen som har föreslagit det för oss, utan jag har ju liksom mer räknat ut själv att så här, är det ett genetiskt problem så hjälper det uppenbarligen att plocka bort någon genetisk komponent. Och jag fick ju ha bollat där en hel del med genetiken, och han säger ju att liksom nej men alltså om vi bara plockar bort en av oss så är det ju inte en 100% garanti, eftersom det då skulle kunna vara att liksom felet bara ligger hos Filip till exempel, eller bara hos mig. Men det minskar definitivt risken, för att han anser att sannolikheten att det är ett sånt här problem som ligger hos oss båda är störst. För att det är vanligast, och eftersom både jag och Filip är friska, ofta om man bär på ett sånt här fel som är dominant så kanske man vet om att man har en sjukdom. Så han tror att sannolikheten för det är störst.
Alltså att ni båda har någonting.
Att vi båda har något och därmed hjälper att bara plocka bort en av oss.
Just det. Men har ni blivit berättigade till någon form av donationsbehandling via landstinget?
Alltså det galna är att jag har inte ens liksom kollat upp det här, och jag vet inte ens om jag vet inte, det, liksom, det lät inte riktigt så när jag så här fiskade lite, eftersom de tycker inte att
de tycker ni ska ligga hemma.
Ja, det gör de ju, för att de tycker liksom att så här, ja, men vi inte vet att det är en lösning, så varför ska vi chansa liksom?
Ja, just det. Du bättre att ni får chansa hemma.
Ja. Plus att jag liksom har väl också känt att givet allt så är jag inte där att jag liksom har liksom, jag är inte så sugen på kör och grejer för att liksom
du låta vill lite framåt.
Ja, men och det är liksom, det är bortskämt att kunna tänka så överhuvudtaget,
alltså,
såklart,
har man möjligheten,
men
såklart att man tänker,
ja,
så.
Men nej, så jag liksom, vi spekulerade ju fram och tillbaka kring det här, och jag pratade ju med dig i samma veva, och du sa ju någonting, för att som jag, eller som gjorde väldigt stort intryck med när du sa så här,
blev nervös,
att,
jag sagt.
Nej, men jag kommer ihåg att för någonstans så är ju den här resan, det finns liksom en medicinsk del av det som är så här, ja, det här ökar sannolikhet när det här minskar, kan det här funka liksom, hur stor är så här. Och sen finns det så här, hur mår jag och vad orkar jag nu liksom. För att jag ska erkänna att min instinkt var att jag bara, jag ska bli gravid igen. I alla fall en gång till. Jag klarade en gång till. Det var liksom min instinkt. Jag har ingen aning var den kommer ifrån. För att samtidigt så har jag det här brinnande huset som liksom bara, det här kan jag inte göra. Så jag vet inte var den kommer ifrån. Som tur är har jag en man som är lite mer sansad och bara, du ska inte liksom bli gravid nu i alla fall. Nej, så det var väl som ni säger, men du sa ju någonting som var så här, ja men så här, om man tänker på all den här mentala pressen som man genomgår och sorgen på så många nivåer, att det finns ju egentligen bara lite två vägar ut. Och det ena är att man bestämmer sig för att inte skaffa ett barn, och det är liksom helt övertygad om att man kan bli lycklig med. Eller så länge man liksom har bestämt sig och börjar acceptera det. Eller att du får ett barn. Och att kanske så ska ni bara fundera på vad som är liksom rent krasst, snabbaste, effektivaste sättet till ett barn. Och det där var verkligen lite så här, ja men det är ju så. För det jag, liksom, en av de jobbigaste känslorna jag kände efter det förlorade Aja, förutom sorgen över henne och allt det här, var just det här, man bara, hur ska jag orka fortsätta det här? Alltså jag kan inte, hur ska jag liksom bara börja om igen och igen och igen? Att det är typ inte går liksom.
Jag tänker också om man liksom för över det så här, alla som lyssnar på den här podden tror jag känner till liksom hur det är mäta sin ägglossning, alltså pricka den, ha sex, det här tvungna sexet, vänta 2 veckor eller vad man nu har för cykel, på kissa på stickan, och sen bara den 3-veckorsperioden eller vad vi nu ska kalla den för är ju hemskt.
Verkligen.
Ska du då göra det liksom i en hel graviditet? Typ chansa liksom. Alltså det som vi andra känner igen som en 3-veckors process skulle du då ha som någon form av 9-månaders process.
Ja men det blir
det är ju,
omänskligt
alltså.
Nej, det var ju alltså det är ju liksom som om man hur varför skulle jag göra det här mot mig själv om det finns ett alternativ? Alltså för det kan ju säga så här, fanns det inga alternativ.
Då skulle du göra det.
Ja, då skulle jag säkert göra det, men jag liksom då när vi ändå förstod att donation var ett alternativ så börjar man ju liksom fundera och överväga det, och det är ju liksom som allt annat en ny grej som man då helt plötsligt ska sätta sig in i hur det funkar och liksom
Google Anna bara gick igång.
Ja.
Hur sökte ni information och vad gick ni för vägar? Och?
Alltså vad gjorde du? Alltså för jag upplever liksom att med donation så är det ju väldigt mycket det här. Alltså så här, exakt hur det funkar medicinskt, det är ju egentligen ganska straightforward. Man får en äggcell eller en spermicell från någon annan. Sen funkar det ju resten som en vanlig IVF. Som jag liksom var bekant med. Så det kändes inte så här superkomplicerat. Utan det är ju mer de här delarna. Ja, men var gör jag det? Vad är viktigt för mig i den processen? Alltså så här, hos en klinik och i hur involverad man får vara i valet av donator. Hur väljer man donator? Alla de delarna. Men också så här, hur känner jag inför det här? Liksom barnets perspektiv framöver och liksom, vad tror jag att andra kommer tycka? Alltså så här, det är ju liksom, det är så många perspektiv runt omkring. Och jag,
otroligt många frågor man ska ställa sig inför.
Och på ett sätt, jag tror att jag sökt mer. Alltså, ja, men, dels så, ja, men, alltså, jag tycker att de bästa kanalerna är ju liksom, typ grupper med andra som har gått igenom det. Den här podden. Alltså, jo men liksom fuskmarknadsföringen. Nej men ni lyssnar ju redan. Nej men liksom att få höra riktiga historier. Och sen, alltså jag måste säga att jag, och det här är inget som jag säger för att det nödvändigtvis är bra, för att jag tror att allas process är jätteindividuella, och att jag kanske hade, utan att jag ens förstod det själv, faktiskt tänkt på det här ett tag, så var det en ganska snabb process för mig. Alltså någonstans så här, jag ska inte säga att den var snabb, för den är nog aldrig över. Alltså den är ju inte helt igenom den. Ja. Men den här första, att jag ändå så här, jag kan tänka mig att göra det här. Mm. Den var inte så jättelång, för att jag liksom, jag vet inte om det är för att jag liksom precis hade fött ett andra barn och kände att så här, jaha, det är ju liksom inte, alltså det, många, det finns ju liksom, många kan ju uppleva några kanske kring det här, ska jag knyta an, kan jag knyta an, och gud, det är inte liksom, ja men kring den här, att den genetiska delen blir viktig så, och den var inte så stor.
Jag tänker att du liksom blir ju som en sekundär barnlängtare på ett sätt.
Mm.
Att du ju, i själen är ju du den där mamma.
Exakt. Och att jag liksom,
och då är, vet man också liksom vad man är beredd att göra för det.
Ja, men jag upplevde ju liksom, så hade det inte spelat någon roll om jag hade fött ett litet djur liksom. Och så hade jag ändå knutit an till det här. Alltså det går liksom inte att att inte göra det. Och vet inte vad det säger om min självbild, men jag tyckte inte heller att det här med, ja men att liksom någon rädsla för att barnet inte ska se ut som mig eller inte bli som mig. Jag tycker snarare att det var lite så här, ja men jag skaffar ju inte barn för att det ska bli en kopia av mig.
Och hur man än gör, man, så blir det ju inte det.
Nej, för jag skulle precis säga att om man vill det, och jag tror att jag både mina egna föräldrarrelationer och, alltså jag har nog reflekterat väldigt mycket över så här barnföräldrarrelationer de senaste åren, och att jag tycker att kanske en av de största fällorna är ju när, och det gör ju alla föräldrar i någon mån, men liksom mer eller mindre medvetet, att man så här försöker projicera sina egna bilder av, eller önskningar och drömmar på barnet liksom. Jag tycker liksom att det känns väldigt fint på något sätt att barnet får lite så här, vara sitt eget, att det inte bara, det inte blir så upphängt kring hela den här, blir så himla lik och jag vet inte, och liksom, det spelar ingen roll. Alltså hade jag Filip skaffat ett barn, du har inte ingen aning om hur det skulle bli ändå. Alltså det blir lite som det blir. Och med det sagt, inte att jag inte tänker på det. Jag har nästan mer tänkt på det så här, typ från mina föräldrars perspektiv. Så jag bara, gud, de får, tänk om de tycker att de inte får föra sina gener vidare. Alltså mer sådana saker.
Ja.
För mig personligen har det inte varit så stort problem. Och vad ska andra tycka? Vilket jag typ skäms lite för att säga, men det var verkligen en av mina så här största...
Jo, men det är det, för det är ju liksom svårt att fatta ett beslut som man förstår att man går in i någon form av icke-normativitet,
ja,
som man kanske inte hade önskat från början, plus att man sätter sitt barn i en icke-normativitet.
Exakt.
Så det är ju rimligt att man ska fundera på vad andra kommer säga och tycka och tänka. Liksom.
Ja, och jag tror det var mycket det här, inte så mycket rädd att jag skulle ha massa människor som bara, men gud, varför gör du det, och det är freaky liksom. Inte så rädd för det, utan mer så här, ja men du vet, lite så pitty, man bara, ja, och så fick hon ju göra äggdonation, eller du vet, att man liksom så här,
var det ni bestämde för att det skulle vara just äggdonation?
Just det, hoppa lite, vi bestämde oss ganska fort för det, ja.
Och varför inte spermdonation?
Alltså det var faktiskt, det var liksom jag som
du var mer redo.
Ja, men det var liksom jag som direkt var, men jag tycker, alltså det är olika anledningar, dels för att jag får bära barnet med allt vad det innebär.
Sant.
Både liksom hela den här epigenetikdelen, men mest bara faktumet att man bär barnet och föder det, vilket liksom är väldigt speciellt i sig, och att jag tyckte att då får vi ändå båda bidra på något sätt.
Fint.
Vi kunde ju liksom, embryodonation hade ju varit det 100-procentiga garantin.
Ja, ni skulle kunna hoppa över liksom inte
riktigt,
den.
Ja, men där var vi inte riktigt redo. Och det är inte för att någonting är sämre eller bättre på något sätt. Men en resa är ju alltid olika. Man testar sig fram liksom.
Det finns ju också någonting väldigt skönt i att det finns ett nästa steg.
Ja, men faktiskt. Det är väldigt sant.
Även om det kanske går emot den här genvägen och det där tänket med att liksom ta snabbaste vägen, såklart. Men ni har ju ändå tagit ett jättestort steg. Mm.
Okej, Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men du, hur valde ni klinik?
Så här, för mig var det egentligen, alltså jag hade det här misslyckade IVF-äventyret i Finland, vilket ju liksom har satt massa hjärnspöken i mig att jag så här, okej, men jag kan liksom inte bli gravid med, alltså på icke-naturlig väg, för det var ju så himla enkelt på naturlig väg, men inte då, vilket liksom makes no sense. Mm. Så jag var nog också, det är kanske en annan anledning till att jag inte heller var jättetaggad på landstingsvägen. Att jag kände att så här, jag orkar inte med, jag vill inte köra ett standardiserat protokoll, eller jag kände att jag ville någonstans där jag kände ett förtroende för att,
behandling. Ja.
Att jag tyckte att det kändes viktigt.
Mm.
Och sen så var det ju så, jag hade ju faktiskt haft en konsultation med Olga redan innan jag blev gravid fjärde gången. Nej, efter de här tre misslyckade IVF-försöken.
Ja.
Och jag fick liksom ett jättebra intryck av dem. De sa ju då till mig att du är inte en patient för oss, du ska inte göra IVF, vi tycker att du ska försöka själv, vilket jag gjorde och blev gravid. Det här var ju, tajmade ju också dock då liksom med Corona outbreak.
För fan.
Så att, liksom, det som var bra är att de körde ju ganska mycket så här, webbinarier och grejer, liksom, bland annat som var specifika kring så här, själva donatorprocessen, alltså kring deras liksom, donatorbank och hur de ser på det och hur urvalet går till. Och jag fick ett väldigt bra intryck av det, eller liksom en bra känsla, alltså för någonstans så är det ju ändå så här, nej, man kan säga att det bara är en äggcell liksom, någonstans ifrån och liksom, det är bara en annan medicinsk behandling, men nej liksom, det finns ju ändå en hel del val i det där som man faktiskt vill göra, det kan man inte komma ifrån liksom. Och jag ja, om ni har lyssnat på alla avsnitt så kanske ni har snappat upp att jag har vissa kontroll liksom behov, och jag gillade verkligen tanken av att man fick man var involverad i valet, att jag kände att liksom, det här är ändå ett val jag gör för mitt eventuella barn. Och men eftersom det då, så att jag, liksom, jag var med på lite grejer där, vi fick ett bra intryck, jag vet ju att de har hjälpt många kvinnor som kanske har misslyckats på många andra ställen tidigare. Så att liksom, de checkade lite så här, båda de boxarna. Och så hade vi lite kontakt, men Ryssland var ju stängt liksom. Och jag, även om jag var så här, även om det var öppet nu, så kände jag inte att jag skulle för första gången under den här resan, jag behöver inte åka direkt liksom, jag behöver pausa lite nu. Men det var ju verkligen så här, gud, det kan ju vara stängt hela 2020.
Ja,
eller, man har ingen aning.
Så jäkla ovisst alltså.
Ja, så jag var också i kontakt med bara kliniker i Sverige och i Danmark faktiskt.
Du körde på med ditt researcharbete kan man
ja.
Säga.
Och det där har nog varit väldigt mycket så här, jag har väldigt stort behov av att liksom så här, det är typ som nästan som en del av min sorgeprocess också, att jag så här måste balansera lite.
För att säga till lyssnarna, så bestämde ni er för Olga.
Ja.
Ja. Hur är det här med att donatorerna är stängda?
Alltså, det där är ju en så här, för att om man tänker på liksom utifrån, jag har ju reflekterat väldigt mycket över så här barnets perspektiv, och framförallt det är ju svårt att spekulera i hur barnet kommer känna, men hur jag vill förhålla mig till liksom, hur barnet vill. Och liksom, det finns ju ingen tvekan om att så här, vi är helt öppna. Jag har funderat väldigt mycket kring det här, att jag alltid vill att jag aldrig vill att liksom, barn ska behöva känna någon form av liksom, skuld eller så här, oh, nu är jag mamma ledsen om jag frågar, utan att liksom, alltid ska vara helt avdramatiserat. Så liksom, på det sättet så önskar jag ju att om det här eventuella barnet någon gång vill ta reda på någonting om sin donator, så ska de få göra det. Jag tycker ju, alltså, på Olga så får man ju ändå tillgång till en hel del information. Väldigt även om de per se inte är öppna liksom, så finns det en hel fil med
profile, som det
finns ju en hel fil med information och bilder och liknande, om man liksom bara vill mätta det där nyfikenheten eller vad man vill kalla det liksom. Det kan inte jag riktigt uttala mig om, men sen så är jag ju liksom också av den åsikten att så här, ja, det här öppet är ju en liten definitionsfråga också.
Ja.
Och liksom rent så här, vi kommer ju kunna leta reda på den här personen om vi vill. Och liksom öppen på pappret betyder ju inte att den personen alltid kommer säga ja om 20 år eller 15 eller 18.
Donatorn har ju aldrig någon skyldighet.
De har ju ingen skyldighet på riktigt. Sen absolut, de har ju gått med på det på ett annat sätt än vad de här kvinnorna har gjort. Men det var liksom ändå någonting, alltså jag tror att för mig så var det liksom, det vägde över att jag tyckte att hela deras donatorprogram och allting kändes så himla sympatiskt.
Det är också så otroligt genomtänkt, för ja, de har ju provat alla olika vägar och landat i att den här vägen är det som blir bäst.
Ja.
Hur valde ni sen då? Har Filip varit inne i lika involverad som du, eller har du gjort mycket själv?
Ja, jo, men vi var ganska, då fick vi inloggning till den här databasen där man ju ser barnbilder.
Det här vill jag höra om. Vad gjorde ni då? Liksom, en lördagkväll, flaska rödvin, nej, eller liksom alltså möte, nödvändigt ont, eller liksom hur?
Vad gjorde vi egentligen? Alltså så här, jag tror faktiskt att vi gjorde det var för sig först. Och så gjorde vi liksom ett urval. Där jag ju själv tyckte att jag var lite mer effektiv än det var. Men liksom, för att någonstans så här, först så diskuterade vi ganska mycket att så här, ja, det här är ett jätteviktigt beslut. Liksom, det är viktigt att det känns rätt för oss båda.
Mm.
Men det gäller också att så här, vi måste gå på det här som kallas magkänsla. Vi kan liksom inte, alltså du vet, man kan inte,
kommer aldrig hitta en perfekt.
Ja. Nej, men du kan liksom inte om du så här, och det var ju, alltså jag kan säga att processen var mycket läskigare innan vi gick igenom den.
Än när
vi
väl gjorde det, för det är också min upplevelse.
Ja, nej, för då, alltså innan var jag jätteorolig över, skulle jag känna så här, och jag visste, jag hade ingen aning om, ville jag se vuxenbilder, skulle den här bilden bara sätta sig på näthinnan, för det kan man ju då få göra på utvalda. Alltså, jag visste liksom inte, och var jätteorolig över att alla de här grejerna. Och jag måste säga att så här, för vi gjorde något urval, och sen så tog vi dem som vi typ hade valt båda två plus någon till, och så sen så hade vi möte med Valeria på kliniken som är koordinator, flera möten,
tittade ni på vuxenbilder då?
Ja, det gjorde vi. Och det var
för att förklara, så man får, alltså det ligger inte vuxenbilder inne i systemet, utan, för man ska inte kunna använda dem och söka på dem och så. Utan man får, när man har Skype-mötet så visar de liksom i Skype-mötet bild, vuxenbild om man vill.
Mm. Alltså det var nästan så att det liksom blev att hon typ slängde upp dem, och att vi liksom nästan inte hade tänkt igenom det. Men vi hade ju nästan bestämt att vi ville göra det. Men jag måste säga att så här, alltså jag minns inte om vi hade ett eller två möten.
Det här är också så intressant hur fort den här alla detaljerna som man var försvinner.
Men jag tror det var det vid andra mötet. Men sen så var det liksom bara, vi hade, det var en kvinna som vi liksom bara, ja men du vet, man bara får en så här bra magkänsla, man bara, ja men det är hon.
Typ. Och både du och Filip är samma, det är ju också fint, tänker jag.
Ja, och det var liksom, och det, så här känner ju jag med henne nu liksom, att ja, ni vet när man har en så här person som man har träffat och liksom vet ungefär hur personen ser ut, men du skulle inte kunna peka ut personen på gatan.
Mm.
Så är det ju typ, för att så snabbt gick det. Och vi hade nog kunnat be om att få se de här bilderna igen, vi inte haft något behov av det. Det var liksom bara så här, det kändes bra. Och jag liksom, även om jag hade kommit ihåg hur hon ser ut, så tänker jag ju bara på henne med liksom kärlek. Alltså att man typ...
Jag tänker att man vill inte riktigt ha den där vuxenbilden på näthinnan heller, för man vill ju inte heller gå runt och leta på gatan.
Nej, det vill man ju inte göra. Utan det, var
det är
liksom...
mer att man vill ha någon så här bekräftelse av att ja, men här finns ju, vi har samma färger eller vad det
ja.
Är. Liksom.
Ja, men
hon
det
ser
var
ut som en sund
det.
Person. Eller
ja,
något.
Nej men verkligen. Och det var ju någonstans lite så här, det är ju, alltså som jag, du har pratat om, det är ju en jättelustig process.
Ja.
Alltså i det att man...
Kunde ni skratta eller?
Ja, alltså vi skrattade. Dels var det ju väldigt roligt för att liksom, det är ju alltså så här, den ryska kulturen är ju liksom något mindre finkänslig när det gäller så här, att vara ytlig. Ja. Så det var ju verkligen så här, nej, bara, hon är alldeles för ful. Bara, men gud, så här, hur kan du säga så? Alltså, så här, och liksom, så hon var väldigt... var väldigt upptagen av att hon tyckte att Filip var så stor näsa, så att vi skulle absolut liksom inte ha någon annan ha
en till stor näsa.
Nu, också mycket för att jag kanske inte har det då, men liksom men var mer så här, det var ju inte en jättestor grej för oss.
Nej,
men
hon gick igång på det här, de är roliga,
gick igång på det, så det var liksom det var underhållande. Men jag tror också att man liksom, du vet, det var ju massor av kvinnor som man såg som bara, gud vad vacker. Så här. Men jag bara, men jag är ju inte här för att liksom skräddarsy mitt barn till någonting.
Det tyckte jag nästan var det som jag tyckte var jobbigt. Att processen i sig blir liksom lite så elitistisk. Att man ska sitta och välja. Liksom.
Exakt. Och det var därför jag tyckte det var så skönt. Att så här, hon bara, vi bara, gud, hon är typ jättelik mig. Alltså så här, utan att vara en kopia, för det är man ju inte. Men Nej. Det var mer så här, det var likt. Och hon såg så här naturlig ut. Alltså du vet så här, man bara, jätteskönt. Det verkar liksom inte vara... Och liksom, jag vet inte, det är ju jättesvårt att, alltså om någon hade sagt till mig för ett år sedan att jag skulle sitta och välja ut
stört ju.
Donator, alltså,
det
men,
kan man inte ens
föreställa. Men när man gör det så är det liksom så naturligt och på något sätt så himla fint. Alltså det är ju verkligen...
Jag tycker man får ju också liksom hjälp in i den processen emotionellt av kliniken.
Verkligen.
Så att när man väl sitter där med det där valet så är man lite rustad. Liksom. Vad var du liksom rädd för?
I valet av donator?
Mm.
Jag är nog inte så mycket rädd att det ska bli så här fel. Utan jag var nog mer orolig över den här att jag inte skulle... Alltså, det känns helt absurt att säga det nu. Tänk om jag liksom går runt och bara ser den här kvinnan i bakhuvudet resten av mitt liv. Och det har jag liksom inte gjort en enda gång. Alltså jag var ju typ såhär missnöjd att jag inte fick träffa henne i Ryssland, för att jag ville liksom bara krama henne och liksom så här.
Du avsäger det lite för att sa ju där att du har varit i Ryssland.
Jag har ju det.
Ja,
vi kom
berätta.
Ju dit.
Alltså corona, de satte igång där i juli. Hur bestämde ni vi kör liksom?
Ja, nej men då alltså,
eller det behöver jag inte ens fråga dig,
nej,
för
men
nu
liksom,
känner jag ju dig. Det var ju bara
nej,
att köra.
Men, ja, alltså det var ju, vi hade någon så här under hela typ juni, jag hade så här, okej, nu kör vi på det här, men om det inte har öppnat liksom.
För det här valprocessen och så var innan de öppnade.
Ja, exakt. Mm. Men det liksom, det överlappade lite. Så det var så här, vi bara, men, så då var det så här, men
för
om
du måste
inte
ju också öppnade. Synka.
Ja, exakt. För grejen är att jag hade ju någon obsession då med att jag egentligen ville göra det i naturlig cykel. För jag tyckte inte att jag trodde att det var det som inte hade funkat. Men du vet, det är mina tidigare IVF, för jag hade för mig en massa grejer. Och då bara, kan vi göra liksom, men... Så liksom, sa de så här, men ni kan ju göra allt i ett svep och då får man vara där liksom 11 dagar minst och gör liksom så alltså det blir både färska spermier och sen en insättning av ett färskt embryo, så tänkte jag att så, ja, men då körde vi på det helt enkelt och sen så så det blev liksom beslutet och sen så planerade vi för det och så gjorde vi någon så här testcykel och grejer innan. Och det ska ju tilläggas att vi valde ju, om man pratar om liksom rätten utanför det medicinska, att typ inte berätta för någon.
Jag skulle precis fråga, hur öppna har ni varit den här gången? Vad intressant att du började svara på min fråga innan jag så ställt den.
Och det där är... Inte för att vi liksom har någon form av tanke kring... Alltså det har liksom egentligen ingenting med äggdonationen i sig att göra. Som man kanske kan tro att vi... Liksom, utan det var mer så här... Jag orkade inte ha massa folk som går och väntar på när man kommer hem att de ska få besked. Jag liksom, sommaren för mig har ju också varit liksom någon så här blandning av att fortfarande vara i en sorgeprocess, och att liksom, jag kände att jag verkligen behövde vila. Jag orkar inte sitta och berätta om nästa steg för alla, utan jag har liksom bara sagt att ja, men just nu vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Vi tar det som det kommer, och det har varit väldigt vilsamt. Sen har jag liksom, tre nära vänner och mina föräldrar vet. Och jag kan säga att jag gör ju lite det här också för att jag liksom, vi vill ju absolut, en av anledningarna till att jag känner att jag vill vara öppen med det här är just för att när jag satt och skrev där i juni liksom, bara, vad tycker jag är de jobbigaste grejerna, alltså, vad är de jobbigaste grejerna för mig, så, hur ska jag berätta det här, vad ska andra tycka. Det var liksom en av mina, det var typ den största grejen.
Det var det för mig också, absolut.
Och därför så är jag liksom så himla, ju mer vi kan förstå att det här liksom, ja men, kanske inte är så ovanligt och liksom prata om det.
Och inte så konstigt och inte så onaturligt.
Nej, inte så konstigt att man liksom inte bara,
inte så stora konsekvenser som man tror.
Nej, exakt. Utan att det liksom, så det är
jag
ju
tror
liksom,
det är någonting med de här processerna som är att när man ska fatta beslutet och liksom betala de här dyra pengarna och åka på den här läskiga resan och allt vad det är, så ska man också på något sätt vara väldigt säker i sitt beslut då. Och så ska man liksom veta något som man ju inte kan veta, för man kan inte veta förrän man får det här barnet i famnen, men liksom, så, och då blir det att man ska kunna stå upp för någonting som man egentligen inte vet ett skit om.
Nej, verkligen.
Det är ju supersvårt, men genom att våga göra det, alltså som jag gjorde när jag höll på och som du gör nu, så hjälper vi ju jättemånga.
Men jag hoppas det, och jag hoppas att det också är liksom det här lite jag var inne på i början, att liksom prioritera sitt välmående. Alltså man kan aldrig säga till någon när liksom det är dags att fundera på en annan metod. Men jag hoppas också att så här, ju mer vi normaliserar det här, att man kanske kan bespara ibland mentalt lidande som man genomgår. Alltså så här, jag hade kunnat försöka igen och igen. Men okej, ja, det kanske hade lyckats, kanske inte. Så här, varför hade det... Hade det barnet gjort mig lyckligare än vad det här eventuella barnet kommer att göra?
Nej.
Det är ju det som liksom någonstans är... det kommer ner till.
Lätt
liksom
för mig att säga i och för sig.
Jo, men det, alltså, är också det är ju väl kontenten. Du sa vad jag sökte information. Alltså, det är väl egentligen kontenten att jag, liksom, jag ska fortfarande hitta en enda person som... Alltså, många har ju jättemycket funderingar inför, och det är helt naturligt, och det är jätteviktigt att man vågar uttrycka alla sina liksom oroskänslor, men alla som har fått sitt barn är ju jättenöjda med det och lyckliga, och liksom, sen kan det finnas, kan det ju såklart komma, jag vet inte hur du känner där, liksom att det är så här. Det är klart att man kanske blir påmind om då, att det liksom kommer tillbaka. Och...
Jag tycker man lever på ett sätt, lever man mer hela tiden. Och på ett sätt är det en total icke-fråga.
Förutom det här med vad alla andra skulle tycka, så är det den här ytliga, inte ytliga som i att den är liksom mindre jobbig, utan ytlig i form av den här liksom ångesten över att det inte blev som det skulle. Alltså så här...
Alltså jag hade ju mardröm att man skulle komma ut ett monster under hela min graviditet. Att det skulle, du vet, vara någonting superallvarligt fel utseendemässigt, som man ju egentligen inte bryr sig ett skit om. Liksom. Men det är ju någonting bara i den där ovissheten, tänker jag.
Ja, för nu, jag kan känna lite nu att jag är så här, i takt med att jag nu ska liksom börja berätta för folk, att jag kan känna att på ett sätt så vill jag ju bara att folk ska rycka på axlarna och bara, jaha, ja, det är väl jättebra, klart ni ska göra det liksom. Så här, det är väl inga konstigheter, gud vad fint. Och på ett sätt så vill jag att de ska förstå att så här, även om det är så och det liksom inte spelar någon roll så, att det ändå är en stor process grej som man faktiskt går igenom. Det är liksom inte som de slipper. Och det där tycker jag är en fine line. För liksom, om man gör det för dramatiskt, då är det nästan som att då kan jag känna lite att jag så här, du vet, typ nästan som att jag nedvärderar det här barnet som inte ens finns än, som att det skulle vara sämre för att jag berättar om hur jobbigt hela den här grejen.
Det där kommer landa liksom. Mm. Jag tror man måste pröva sig fram. Jag prövade ju mig fram genom att prata med varenda främling jag mötte på bussen och allt möjligt. När folk kommenterade att jag var gravid. Jag vet, jag har också varit i Ryssland och det är här en äggdonad. Och då liksom vissa saker utkristalliserar sig. För mig är det jag hänger liksom upp icke-normativiteten på att jag har ett större ansvar än vad andra föräldrar har. Mm. Jag måste se till att mitt barn förstår det här för eventuella risker att bli ihop med ett syskon och vara nu 17. Det skulle kunna vara för konstigheter. Och om mitt barn på något sätt inte kommer må bra så är ju det här en eventuell liksom källa till att skylla på.
Mm.
Och då behöver jag liksom rusta mitt barn för det. Så för mig har det liksom landat i att jag har ett större ansvar än vad andra har. Och då liksom landar icke-normativiteten på något sätt i det. Och jag märker också när jag säger det till andra så blir folk lugnade av att jag signalerar att jag förstår att jag har ett större ansvar. Då blir liksom inte det här fan vad hon är galen som har gjort det här försvinner då.
Mm.
För då förstår folk direkt att det här, hon har ju tänkt igenom det här. Det här är ju inte någonting hon bara har gjort liksom.
Nej, för en grej som jag har tänkt lite på var, alltså, kring det här med att vara öppen och inte var att så här, under någon period så funderade jag kring så här, liksom, att man inte ska vara för öppen för att barnet ska få äga sin egen historia.
Mm.
Att det liksom så här, jag kanske inte ska bestämma åt barnet.
Mm.
Men sen så läste och ute poddade, det var någon amerikanska tror jag, men liksom, som jag tyckte uttryckte det väldigt bra, som var så här, hon sa att liksom, ja, absolut, liksom, det är ju en sak som man behöver börja bli lyhörd för när barnet blir äldre och så vidare, men att det är också en ganska stor börda att lägga på ett barn, att de ska behöva bära hela sin historia. Att man liksom ska vara 14 och bara, nu får du välja vem du ska berätta det här för. Som att man inte var tillräckligt förvirrad. Och istället för att bara göra det till en naturlig del av...
Ja, men för det går ju inte heller att styra liksom.
Nej, och på något sätt...
Min dotter kommer ju få välja själv hur hon berättar sin historia. Jag kan ju bara liksom ge henne förutsättningarna. Och sen får ju hon, om det ens kommer vara någon historia. Alltså det här med att ha... Det är ju ingen som ser det här.
Nej.
Det är ju inte någon, liksom, att jag är självstående kan man ju kanske uppmärksamma på något sätt. Fast inte det heller.
Nej.
Alltså det är ju massa barn som bara mammorna lämnar på förskolan.
Ja,
alltså det är som det här som, det är så stort innan de här icke-normativa grejerna.
Mm.
Men sen när man är förälder, då är det liksom... Det är inte det som liksom figurerar i ens vardag.
Nej,
det är
ju om barnen
sover eller inte och äter eller inte.
Ja,
och liksom.
Exakt. Nej, men jag och Filip skrattade det, för vi var så här, typiskt sånt som man då inte ska göra för att ifall det inte funkar, men liksom, vi gick ändå lite all in. Vi var i Ryssland så länge att man bara, gud, så här, vi, du vet, så här, köpte någon sån här stort, liksom, jag har alltid varit besatt av så här Fabergé-ägg, något så här träägg som man kan servera kaviar. Men då har vi det som så här tradition på barnets födelsedag, det är liksom, det är så här rysk tradition att man alltid har kaviar och vodka. Och så bara så här, och du vet, vi bara, det var så fint att hitta ett ryskt namn. Och så här, och så garvade vi bara, jag lovar att vårt barn kommer blir så trött på att vi ska bara,
exakt,
det här var, tänk om dina ryska rötter, de bara liksom, ja. Eller så blir det inte så, man vet inte, men det är ju som du säger, att försöka förstå allting innan är ju också helt,
nej, men det
är
liksom omöjligt. Allt man gör liksom slår ju tillbaks. Mm. Jag hade en, så här, en superfin intention om att jag skulle vara väldigt könsneutral med Liv.
Mm.
Att liksom alla kläder skulle vara okej, alla färger skulle vara okej, alla intressen skulle vara okej, alla sporter. Liksom. Man får vara kille och tjej, man får vara hur man vill. Liksom. Mm. Jätteviktigt. Så här. Här ska vi inte ha någon rosa liten bebis, typ, tänkte jag. Och har också ärvt de mesta kläder av killar, så det har varit ganska lätt att vara könsneutral. Jag har ju bara glömt att inkludera det där rosa och blommiga och gulliga. Så min tvååring skriker varje morgon om inte jag sätter på henne en rosa klänning.
Såklart.
Så backfired. Ja. Liksom. Och så är det ju med allt. Det går inte att bestämma allting. Sen tycker jag att man ska komma ihåg det här med ansvaret och att man liksom gör att man själv känner sig rustad och att barnen är rustade för vad det här beslutet någon gång kommer innebära.
Ja. Och jag kan tycka att det på något sätt ibland så här, även om jag liksom jag kan säga, eller ibland kan jag tänka att så här, känner mig tacksam också för att det är så många grejer kring en så här eventuella föräldraskap som man får reflektera över innan, som man kanske inte gör i vanliga
så
fall.
Så nyttigt, ja.
Att man liksom bara, men så här vill jag förhålla mig till det här, eller jag vill bli den här föräldern, som man nog kanske inte hade gjort i,
nej,
under andra omständigheter på samma sätt.
Mm.
Och det tror jag är liksom så positivt i allt det andra som man inte liksom har kontroll över.
Men du, hur var det att åka till Olga under de här corona...
Det var ett äventyr. Ja, så kan man väl egentligen sammanfatta det. Och det liksom gick inte helt som vi tänkte. Det var lite bussar på nätterna, så här rysk tull.
Ja, just det. Liksom. Ert plan gick inte som det skulle.
Nej, så vi fick åka bussar istället och... liksom någon, den minibuss som de, alltså helt fantastiskt liksom att kliniken har ju blivit någon form av resebyrå på köpet som styr upp alla grejer, men liksom det var uppenbart att där i sista sekund fick de ju inte tag på en toppenbuss, liksom chauffören stod och så här kollade däcken varje gång vi gick ut, någon av de andra minibussarna körde ju på någon grävling mitt i natten och...
Aha, nu fick det förklara varför Olga hela tiden tjatar om att de numera har en sån fin buss.
Ja, på vägen hem hade vi en mycket finare buss.
Okej, vad roligt.
Så att, men det var härligt ändå, och jag har ju alltid haft en grej för Ryssland, vilket är lite lustigt. De flesta har ju så här negativa känslor, men jag har ju, typ min första pojkvän var ju ryss, och liksom, så här, jag har alltid
trivdes. Men
Sankt
Petersburg är ju fantastiskt.
Det var helt fantastiskt. Det var verkligen, jag trodde att det skulle vara fint, men det var verkligen ännu härligare. Det var, man var ju lite så här...
Det är så europeiskt där också, tycker jag. Alltså, det är inte som att man känner sig att det är så jäkla främmande.
Nej, alltså i Moskva är ju väldigt ryskt, där jag har varit en gång. Men Sankt Petersburg var ju väldigt annorlunda på det sättet. Och som jag sa till dig innan, så älskade man ju hela liksom, kliniken med bara alla så här, power women. Det var så mycket... kvinnlig liksom.
Nu har de ju ändå några män anställda,
ja,
typ
de
tre eller
jag såg bara säkerhetsvakten.
När jag åkte var det bara chauffören, det var den enda mannen på hela företaget. Men då det var fint och ni blev väl omhändertagna och...
Vi blev väl omhändertagna, vi hade liksom men vi hade hyrt en lägenhet, så det var lite så här mysigt eftersom vi var där så länge.
Just
det. Så det var liksom nästan väldigt härligt, och jag tyckte att det var helt fantastiskt att ha min läkare på WhatsApp, liksom bara sådana små grejer när man har en liten fråga eller när jag inte liksom förstod något eller man oroar sig över något, så sådana, det gör jättemycket. Och för första gången, jag som alltid ska lägga mig i varenda detalj, så var jag liksom, jag verkligen la mig själv lite i deras händer, och det kanske...
Så du la inte i alla detaljer?
Nej.
Nej. Eller lät om det gör det?
Nej, alltså jag försökte knappt. De bara, men när vi liksom efter äggplocket, så de bara, men du får veta nästa vecka så här, hur utvecklingen går. I Finland ringde de ju så varannan dag och berättade det här är gott. Och jag bara, okej.
Ja, då var liksom, ni ändå där också. Fick
ja, men det är liksom, om de inte ringer så är det bra nyheter. Jag bara, ja, det blir bra. Och det var så skönt. Extremt skönt. Men det kan man ju bara göra om man känner att man verkligen litar på det. Och det skulle jag verkligen säga, det var ju kanske en av de andra anledningarna till att vi hamnade hos Olga, är ju att eftersom vi inte vet till 100% om det här rättar till vårt genfel, om vi ens liksom blir gravida, så har vi liksom utrymme inom det här paketet att byta metod.
Ni har fått snickra ihop ett eget litet paket.
Och det är en mentalt skön känsla att känna att så här, även om min största skräck såklart är att det här bara ska fortsätta och fortsätta, så känns det ändå skönt att lite så här, nu är jag här tills jag har ett barn.
Det är det som är deras grej, liksom, att man lägger det i händerna på dem.
Ja, och rent mentalt så är det liksom skönt.
Så nu bor ett litet embryo i dig.
Hur sjukt.
Och så får vi se hur det går.
Det tänker jag ju inte alls mycket på. Nej, usch, det här lugnet försvann väl lite efter insättningen, kan jag säga. När man liksom bara obsessar. Det är väl kanske nackdelen med att vara gravid 4 gånger innan, att man vet lite vad man ska leta efter också. Eller så är det inte för alla, men för mig har jag liksom haft. Men vi får se helt enkelt. Och,
det är ju så spännande. Och så otroligt generöst av dig att dela med dig av det här i podden i det här sköra skedet.
Ja, det är lite läskigt, men jag vet också att jag hoppas att det kan hjälpa människor, och att jag vet ju också att ni som lyssnar förstår.
Och sen längtar jag ju då till du ska komma tillbaka nästa gång.
Berätta nästa, ja. Nästa del. Ja.
Och förhoppningsvis dela mer av ett positivt besked, ja, och en växande mage och allt det där som vi alla, ja, drömmer om.
Mm. Tänk om.
Nu håller vi alla tummar och tår som går att hålla.
Mm. Tack.
Och sen ses vi snart igen.
Det gör vi.
Tack Anna.
Tack Silla.
Hej.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.